Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Windhamn.
Någonting som är under all kritik är situationen vi har i landet.
Mm.
Det mordet som inträffade i Skärholmen i veckan, det var på, ska bara snabbt rekapitulera vad som hände. Mm. Det var en pappa, Mikael, 39 år. Han var på väg, han cyklade med sin son, 12-åriga son. De var på väg till simhallen och jag vet inte om man liksom i pratande stund kanske man har fått mer klarhet i exakt vad som hände. Händelseförloppet är alltså inte helt klarlagt, men det verkar som att det var ett gäng som de verkar ha ropat någonting åt honom. På något sätt, de var vid en gångtunnel. Han stannade och konfronterade dem, sa till sin son att vänta lite längre bort. Och enligt uppgift så drogs en pistol och han försökte ta bort pistolen eller ta pistolen och blev skjuten i huvudet och dog. 12-åriga sonen fick ringa 112 och ringa sin farmor. Och det som har föregått det här, vad man har förstått, det är att det har Skärholmen, för den som inte ligger i Stockholm, för den som inte vet det, det är ett utsatt område, men kanske inte det allra värsta utsatta området. Det är inte det man oftast hör om. Jag har haft kompisar som har bott där. Jag har varit där en del och så.
Det låter väldigt romantiskt. Alltså Skärholmen. Man får ju en bild av skärgårdsdoktorn. Eller av liksom någonting. En vacker plats. En typiskt rofylld plats. Rofylld plats på något vis. Så det finns ju någon slags sån krock. Emellan att det också har varit flera incidenter där på senare tid, vad jag förstår. Som nu kulminerar i detta som inträffade med Mikael.
Det som har föregått är att det är öppen drogförsäljning.
Mm.
Gäng som beter sig illa. Och de som pratat om Mikael berättat att han är en person med civil courage, men en vanlig person, inga kriminella kopplingar. Han är liksom, han har stört, han har sagt till de här gängen tidigare, det verkar ha funnits.
Och han hade larmat till polisen tidigare också om att tipsat eller kanske på något vis försökt att leda deras uppmärksamhet mot de platser där försäljningen pågick eller handeln pågick. I syfte att, gissar jag, värna den plats där hans 12-åring växer upp. Så att det inte är någonting ungen ser på väg till skolan eller som i det här fallet då på väg till badhuset.
Och det är någonting här, det finns ju många saker att dra i här. Jag tänker att förutom det fruktansvärt tragiska så är det också så här slående hur många sådana här situationer som man ändå hört om, som kanske inte har blivit, de har inte gått lika långt, men där polisen heller inte har löst situationen. När då den här Mikael, han har larmat, andra har larmat. Han verkar ha varit en person som, precis en sån medborgare som man vill ha i ett samhälle. Det vill säga någon som, när man ser någonting, man säger ifrån, man säger till polisen. Man står upp för sig själv,
man stoppar och så säger, man stannar upp och så säger man, vad håller ni på med här? Vad gör ni?
Ja. Och den typen av agerande är ju någonting som jag personligen har stört mig på under hela min uppväxt, att folk i Sverige, jag har varit i många situationer där det inte har skett, fast det finns alla möjligheter. Folk har ibland blir så paralyserade att de inte ens ringer polisen, fast man säger till dem, till deras ansikte, innan man själv ingriper. Jag har varit i situationer där man liksom, okej, nu kommer jag gå in, men du måste ringa polisen, sådär. Och de gör ändå inte det, för att de tar inte på allvar. De fattar inte. Eller är rädda, kan det också vara. Om du bor i Skärholm och du är rädd att konfrontera. Han var inte rädd. Men jag tänker, det finns ju sådana här situationer, till exempel en vän till mig som plötsligt började den lekparken där de alltid var med sina barn, då började dyka upp gäng där. Det var liksom buskage runt omkring en sån här bänk, som vanlig bänk. Sådana buskage som har försvunnit på många ställen för att man, jag vet inte, vill hindra våldtäkt, så här, överfallsvåldtäkter och sånt där. Men i alla fall, där satt det plötsligt ett gäng med bäcknarväskor och sålde droger helt öppet. Och så var det liksom ett blandat område, tidigare medelklassområde, men på grund av den stora invandringen till Uppsala så också under snabb förändring. Så. Och han gick fram då och sa till dem så här: ni kan inte sitta här och langa. Liksom, det är barn här, ni får dra härifrån. Ni kan inte sitta här och ha öppen knarkhandel, det funkar inte. Det blev liksom lite så här munhuggs lite. Men han stod på sig liksom. Ni får gå härifrån. Sådär. Och de gjorde det. Och jag känner ju honom. Vi har känt varandra sedan vi var 15 år. Han är ingen liksom slagskämpe. De gångerna jag vet att han har varit i slagsmål så har han förlorat. Alltså det är så här. Men han har civilkurage. Alltså han är inte rädd heller. Och han kan stå på sig. Samma sak då. Var det plötsligt började man langa öppet utanför den lokala ICA:n. Vi kan fram och sa till där så här, du kan inte stå här. Och då gick langaren därifrån och då bara jag sa till honom då liksom att alltså jag blir stolt för att jag tycker att han agerar rätt. Men jag tänker ju på honom som så här, en vän som jag älskar.
På hans säkerhet.
Så jag sa, men du måste vara mer försiktig. Ring mig i alla fall. Så kommer jag också. Men i alla fall, så här, avstå hellre med den här typen av människor. För du vet inte vad som kan ske.
Nej, men till det hör ju också att du vet ju inte alltid. Du kan ju se någonting som ser ut som ett tillbud. Eller som ser avvikande eller farligt ut för någon. Och där din instinkt är att reagera på det. För att du är vuxen. Och för att du så att säga vill avbryta eller påverka om någonting felaktigt pågår där. Jag har själv gjort så vid flera tillfällen. Jag brukar ofta tänka när jag är med barnen exempelvis om vi går i stan eller var vi än rör oss om man ser någonting så tänker jag att jag säger till för att jag vill också att de, alltså mina ungar, ska se att det är så man gör. Man säger ifrån, man ska inte vara rädd har jag tänkt. Man ska inte vara rädd för att liksom kunna säga vad håller ni på med? Är du okej? Okay? Så brukar jag göra om jag ser någon som står, om det är någon som verkar liksom 3-4 killar exempelvis och så verkar den femte lite, det är någonting fuffen som pågår. Då går man in och så säger man, är allt okej okay med dig? Vad händer här? Vad gör ni? Jag har gjort det jättemånga gånger här i området där jag bor eller om man ser det någon annanstans. Jag vet, jag berättade för dig när det stod ett stort gäng killar som det såg ut som det var någon slags misshandel som pågick därför att en kille i mitten av den här stora gruppen stod på knä. Och jag tutade fram där och frågade, vad håller ni på med, är du okej? Och så visade det sig att det var bara så att de hade någon slags, de klippte den här killen. Så de hade höll på att fixa.
Jag ska klippa dig, då var det alltså inte, de menade bokstavligt. Nej, i det här fallet. De ska, alltså jag ska klippa honom med håret.
Ja, exakt. Ja. Vilket ju blev liksom en väldigt rolig situation på alla, för både för dem och för mig som kom dit och var en upprörd tant eller en sån här ordningsvakt då, självutnämnd. Men jag har på nu, inte minst sedan det här hemska hände, så tänker jag så här att det ska jag inte göra fler gånger. Jag ska inte göra det. Och så sent som igår kväll var jag och barnen inne i stan för vi var på bio. Alltså tänkte jag sen när vi gick från bilen till biografen att säg inget nu om du ser någonting. Håll tillbaka. Eftersom jag vill inte lära mina barn att göra det längre.
Jag tänker också att det finns ju andra fall där om man då tänker att vissa av de här fallen har ju löst sig på bästa sätt då.
Och den som bryter in blir en hjälte istället, så att säga.
Exakt. Och jag har liksom, jag har avbrutit någon, så här, en man som ska tryckte sig in under en toalett, liksom in under dörren för att han skulle in där, det var en kvinna där inne, en ung tjej. Och då så slet jag ju bara ut honom och liksom, gav honom en örfil och höll strypgrepp på honom och liksom så här, så att hämta vakten så till en kompis liksom. Och det gick jättebra. Och man har massa sådana situationer. Så här. Jag har också varit i situationer där det är på väg att gå väldigt dåligt för att men det har klarat sig i mitt fall. Men jag tänkte på ett annat sånt här fall som var uppmärksammat tidigare i år. där journalisten Sofie Lövenmark som driver, en av dem som driver Doku, som granskar islamism och extremism inom den miljön. Hon hörde liksom, hon hörde väldigt, hon var hemma och hörde väldigt upprörda röster, och då är det liksom ett gäng som har omringat en ung kille, ungefär det du såg. Men de ska klippa honom, fast inte frisyren. Nej. Då och då är det liksom, det är två killar, en som blir knuffad och en som ska bli rånad då liksom. Och hon ringer 112 samtidigt som hon går ut, tar bilder och hon går ut och tar bilder på dem så att de ser det. En av killarna springer fram, drar i henne, kallar henne hora, att hon inte får fota, och hon ringer 112 samtidigt som rånarna står runt omkring henne. Säger gatadressen, det är ett pågående rån, alla gärningsmännen, brottsoffer är kvar på platsen, men liksom andra rösten på andra sidan är liksom, vad har någon blivit av med? Och då är det så här, hon är ju i den situationen, jag överdriver inte när jag säger att hon är i fara för sitt liv, för att om någon, inte så att någon skulle skjuta henne kanske, men om någon slår någon som är oförberedd och de står vid asfalt och de faller med huvudet och slår i asfalten, så det är typ så, du får skador för livet eller dör. Och hon är en tjej och det här är uppjagad situation och hon är mitt bland dem. Ja, men när hon pratar med det här, hon står liksom i den pågående situationen, så får hon massa ovidkommande frågor, och till slut så inser hon liksom att när hon har pratat liksom 6 minuter och de här liksom killarna stuckit därifrån, och liksom att det kommer ingen polisbil. Det kommer inte komma någon. Liksom hon pratar, de vill prata med ett brottsoffer och sådär, men det är liksom ingen, allting bara läggs ner. Och sen när hon kommer hem så kommer hon på, just det, hon har ju liksom foton av rånarna. Hon har namn på, hon får ett namn på en av rånarna, känner igen.
Hon har ringat in då?
Ja.
Mm.
Men polisen var liksom helt ointresserad ändå. Och när hon ringer då 114 14 eller vad det är, som är den icke-akuta, det är icke-akuta, då är det 2 timmars väntetid. Och då liksom bara samhället har ju checkat ut här liksom. Och det är ju det intrycket man får här med den här dödsskjutningen av Mikael, och jag tycker det var så otroligt slående också, det var att jag förstår liksom att alla politiker åker ut liksom som vill, för att man måste synas, att man tar det på allvar, very serious faces och sådär, men Magdalena Andersson blev ju konfronterad där av systern till Mikael, och hon säger att liksom, ja, men ni är här men ni pratar inte med de närmaste liksom, ni går bara fram för så här, och kort för att synas liksom. Och så säger hon så här: vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni skulle göra åt våldet, och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Något år sedan. Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktiga så jag ska lämna er i fred. Varsågod. Och då säger Magdalena Andersson så här, ja, kan ni stänga av kamerorna så vi får prata lite, så här, som att det är journalisterna som är där som är problem. Problemet är ju att det, politiker som hon är inte ensam liksom ansvarig för det här, men hon är högst ansvarig, har låtit det gå så här långt och fortsätter att göra det.
Och det var väl en skillnad också i bilderna från samlingarna där vid mordplatsen. Det har vi ju sett vid flera tillfällen när den typen av tillbud har ägt rum eller brottshandlingar har ägt rum, att det blir en ljusmanifestation, blommor. Man samlas, man står en stund och så vidare. Det som jag reflekterade över var just att det fanns en ilskan, var så otroligt påtaglig. Ofta håller man tillbaka, och det gör man ju dels naturligtvis av respekt och av sorg inför det som har inträffat, men här någonstans så har liksom fördämningarna släppt i att också när det bara är timmar sedan detta inträffade så ger man uttryck för den ilska och frustration och vrede som finns gentemot politiker, de som nu äger det politiska mandatet, men också mot tiden som har varit då man har så att säga inte låtsats om eller spelat ner eller sagt att det är, ni överdriver, det här är bra platser, det sker så mycket bra på de här platserna också, så att det lilla av ondo som ni hela tiden vill föra upp, det bara överdrivs och extremiseras och så
för
vidare.
Att vi är rasister till ja. Exempel och ja. Det är så här med de här Mikael, Aneta, som hans syster heter, om jag har förstått det rätt så har de, kommer de ursprungligen från Polen. Och jag tänkte det liksom att det här är människor som verkar ha bra värderingar, verkar vara bra människor, men de bor i ett område som är väldigt dåligt. Så de är förmodligen inte, de har inte haft tillräckligt med tid på sig att samla ihop ekonomiska resurser för att dra därifrån. Och det är liksom, det här är mina medborgare, det här är mina liksom, det här är mitt folk, även om jag förstår att det finns en annan etnisk bakgrund liksom. Samma med svågen som har varit med i TV liksom. Det här är människor som vill, det här är de människorna där man säger att det finns positiva saker som händer i de här månaderna, det finns andra saker. Självklart. Mm. Det är därför man är så otroligt upprörd.
Mm.
För att man vill att de här människorna, du vill att någon som arbetar som ordningsvakt till exempel och har en tonårsdotter, att om hon är lite busig och går ut på natten för att äta på McDonald's med sina tjejkompisar, så ska hon inte bli ihjälskjuten, vilket hände Adriana för några år sedan. Man vill att en person ska kunna cykla till en simhall utan att liksom bli skjuten i huvudet om han säger ifrån mot ett ungdomsgäng. Det är ju de människorna som man är, det är liksom, det är hela samhället drabbas, men de här människorna som har bra värderingar, som är rimliga människor, som är precis sådana människor, visst, vi kanske, de kanske har liksom någon brytning eller något sånt där, men det här är ju människor som vill få livet att funka precis som andra. Det är de som, de lider ju, de är ju liksom första ledet, och det är därför den här vreden också är så talande nu på något sätt, att det är sådär. De är inte bara tacksamma över att Magdalena Andersson och Gunnar Strömmer och alla de där kommer ut, utan de är också men
och lägger en halvtimme på att stå där. Mm.
Nu tror jag liksom att Gunnar Strömmer och de var där ganska länge, men de fick ta emot mycket kritik.
Mm.
Och det är ju befogat.
Men det är ju samtidigt en annan sån logik som vi har hört till förbannelse, skulle jag nästan säga, som omedelbart sätter igång vid sidan av, om det ena spåret är den delvis inte nya men nu tydligare artikulerade vrede som kom till uttryck på mordplatsen, så det är nytt. Inte alls nytt är pratet om de goda krafterna som nu måste samverka för att komma till rätta med det här.
Är det du som säger det? Är det ditt citat?
Nej, jag ger uttryck för, vi skulle kunna kalla detta en diskurs. Det är en dominerande diskurs som omger när brott eller övergrepp eller misshandel eller mord sker kopplat till den segregation och gängkriminalitet som grasserar i Sverige. Bara för att ge ett konkret exempel som fick min haka att trilla ner. Dagen efter det här inträffat så kom ett inslag på, om det var P1 morgon tror jag, ett av nyhetsinslagen i alla fall, som rullade då. Det handlade om att man har alldeles nyss byggt en ny förskola i Skärholmen, väldigt nära eller mitt i centrum för den här typen av droghandel som Mikael reagerade på. Och då frågade journalisten någon av dem som arbetar i kommunen, i förvaltningen, apropå varför man har gjort det när det är alla bekant som bor där att den här droghandeln pågår och att de föräldrar som då går fram och tillbaka för att hämta sina barn, lämna och hämta sina barn, och barnen naturligtvis när de är ute på utflykt eller liknande måste röra sig kring detta, dessa grupperingar, dessa element. Och då säger den som är ansvarig från kommunen att man tycker ändå att det är just för att det pågår den typen av verksamhet. Så måste man fortsätta bygga förskolor och förlägga verksamhet, särskilt den kommunala, mitt i detta. För att då får man så att säga in andra krafter, goda krafter, som kan visa på alternativ och som också kan driva utvecklingen i en annan riktning. Och jag, när jag hörde det inslaget så jag var arg i alla fall halva dagen, för jag kunde inte liksom inom mig förstå hur man kan med och säga en sån sak när det som har skett har skett.
Nej, men det är ju den här tanken att vi då liksom, om vi bara liksom sätter ut mer får och lamm, eller framförallt lamm i det här fallet eftersom det har att göra med barn, så kommer vargarna att bli vegetarianer. Liksom, det är det man, så att ju fredligare och ju liksom ju fler av liksom mjuka personer, mjuka mål.
Man ser lite barn, där, de är ju gulliga, då blir man säkert snäll.
Då kör man säkert på sina fatbikes som de hade kört iväg med då såna här, då kör man säkert mycket mycket varsammare med dem. Och för man vill ju inte köra över någon, eller hur? Men det är ett sätt att se på de här sakerna. Det är ju det här som är, du sa det här med goda krafter, och det är ju, du citerade så gott som vår för detta statsminister Magdalena Andersson, som direkt skrev det här är liksom väldigt kraftfulla. Så här kan vi inte ha det i Sverige. Alla goda krafter måste kraftsamla mot gängen. Det är bara ett väldigt bra exempel på de här liksom omedelbara reaktionerna som alltid kommer. En annan sån här omedelbar reaktion har varit att en gräns har passerats. Och sen har vi också så här en moderata riksdagsledamoten Louise Meijer, som var en av de här som ville ha öppna gränser in i det längsta och vägrade liksom att se problemen efter 2015 också. Och tyckte det var fruktansvärt att Moderaterna inte längre ville vara de här Fredrik Reinfeldt öppna era hjärtan moderater, utan att de av allt att döma började leva lite mer i verkligheten då. Hon skrev: mordet i Skärholmen berättar något om det nya Sverige. Att säga till stökiga och asociala ungdomsgäng på bussen, tunnelbanan eller annan plats kan vara förenat med livsfara. Det spär på misstro och främlingsfientlighet. Hon oroar sig för främlingsfientlighet direkt då. Sen har vi Jan Jönsson, som har varit styrande koalitionen i Stockholms stadshus tidigare. Nu är han i opposition. Han skrev: akut måste förstås polisen gripa gärningsmännen, men staden måste också förstärka socialtjänst, skolor och fritidsgårdar. Knappt hälften av de boende i Skärholmen känner sig trygga i området. Lägst i Stockholm. Fokus kan inte bara ligga på Järva. Och då är det så här interna diskussioner då. För att Socialdemokraterna har fokuserat mycket på Järvalyftet. Man ska lyfta Järva. Mm. Så det här är liksom internt då, liksom partipolitik. Men det är bara... de omedelbara reaktionerna från vår politikerklass är så långt bort från vad rimliga reaktionen är.
Ja, och det är ju det gemensamma draget i allt detta, oberoende av om de då är liberaler, moderater eller socialdemokrater, är att man förlägger källan och orsaken till att kriminaliteten uppstår och brotten begås, det är för att det omkringliggande har fallerat i att erbjuda alternativ till individerna. Och därför handlar de med knark. Därför skjuter de någon som säger till dem att de inte ska handla med knark öppet bland barn. Och så det där är... ta Göteborg som exempel, Hjällbo exempelvis, som inte alls är långt ifrån där jag bor. Där har man haft bibliotek, fritidsgårdar, satsningar som i sin tur har blivit platsen utifrån vilken gängen har verkat. De har tagit fritidsgården i besittning och hotat personalen så att personalen inte har kunnat uträtta sitt arbete ens i relation till de ungar som inte ville huvudsakligen ägna sig åt att uträtta ärenden till gängkriminella eller sälja knark eller springa med en påse eller något liknande. Så det finns ju en sån otroligt barnslig föreställning om att bara man får till den här institutionen, bara fritidsgården kommer dit, så kommer de att gå in där och vara mysiga och snälla.
Pingis. Pingis.
Ja, det blir rundpingis nu. Rundpingis. Kom igen alla.
Ja, precis. Ja. Det, som man också, det hade man kunnat lösa om man bara hade fått både Shottas och Dödspatrullen, eller vad de kallas.
Ja.
Om man bara hade fått dem att vara, spela rundpingis med varandra, ja, tillsammans, så hade det här varit löst i ett nafs.
Ja, precis. Och det, jag hörde en annan...
studier på fritidsgårdar. Det man vet väldigt lite om effekten av fritidsgården. Men det man tror sig veta i alla fall, det är att det har haft en negativ påverkan. Det vill säga, det blir en samlingsplats för kriminella. Det är den senaste studien som jag har sett i Sverige, som gjordes 2010. Resultaten presenterades 2010, om jag inte minns fel. Och så det här är ju liksom en sån här... Jag skulle vilja se att någon gick till val på: vi bygger inte en enda jävla fritidsgård till.
Nej.
Liksom, jag vet att det är populistiskt, men grejen är att lösningarna här... Den enda jag har sett som har haft en rimlig reaktion på det här, det är Jimmy Åkesson, när han sa: det duger inte att rapa floskler. Det är dags att Sverige förklarar fullt krig mot varje enskild individ i dessa kriminella gäng. Det enda, och det var han och sen Chang Frick som la ut ett klipp som gjorde mig alldeles varm i hjärtat, där han startade kampanjen Börja skjut istället. Och där han pratade om att om man ser någon med Gucci-keps som kommer emot dig och skriker liksom din mamma är en hora och allt sånt där, så då siktar man och så skjuter, så här gick han igen. Det är ett klipp som ligger på Twitter. Det är såklart ett skämt eller satir eller vad man vill kalla det, men det är precis där jag tror många är. Man är helt så utled på det här, på de här sakerna. Och det är också det här man säger, att man säger, en ny gräns har passerats. Nej, det är inte en ny gräns som har passerats. De har skjutit ihjäl barn. De sköt ihjäl en mamma som gick med en bebis i sin famn. Det var en man som försökte han gick emellan på ett gym, han blev ihjälskjuten. Det var en blind man som har blivit ihjälskjuten. Alltså nej, det är inte alls. Man har mördat människors släktingar som inte har någon, en mamma. Man har människor som inte ens är i närheten av den här kriminaliteten. De mördas. Så när man säger det här, en ny gräns har passerat, så undrar man, hur står det till med minnet?
Nej, precis. Det är inte en ny gräns. Det är ni som igen har misslyckats med att hålla gränsen.
Exakt. Det är som att man ritar ett streck i sanden. Ja. Och så kommer någon och bara, vadå, jag skiter väl i det här, och bara börjar sparka loss. Och så säger man, nej, nu drar jag en gräns igen. Och så ritar man upp igen och så säger samma person, bara, vadå, jag sa precis, jag går rakt över. Titta här på din gräns. Och så står man och stampar och hoppar och kissar i gränsen.
Nu har du passerat gränsen en gång till.
Och då gör man en ny gräns och så bara, nu menar jag verkligen allvar här.
Jag har dragit en jättedjup ner i sanden.
Jag har en ännu större pinne. Liksom. Mm.
Men Adam Schweiman skrev i GP: valet står mellan gängens makt och repression för breda ut sig, eller att vi sätter in vår repression mot dem. Det är inte längre, fortsätter han då, någon diskussion om det här med att förebyggande insatser kontra hårda åtgärder, utan glöm den diskussionen. Nu handlar det om att få grepp om det och trycka tillbaka. Och jag tror att även om, oavsett var man bor i Sverige, om man befinner sig i närheten av den här typen av händelser, det gör ju i princip alla i Sverige nu, skulle jag säga.
Varenda stad i Sverige, skulle jag säga, bara har ett utsatt område som är liksom typ så här.
Ja, men även om man inbillar sig att man befinner sig på avstånd, och så tror jag att de som har barn i skolan kan erinra sig och känna igen sig i den undfallenhet som också skolan har och har haft över väldigt lång tid mot ordningsstörande. Och då menar jag inte bara lite busiga ungar utan gravt ordningsstörande element som får lov att fortsätta hålla på skolor. Och där Vesna Prepkovic bok Våldet i skolan som du och jag diskuterade i en podd för länge sedan. Det är en bra genomgång av hur långt det här har gått i skolan. Och där, min poäng här är att det där med repression och att ändra hur man närmar sig de som dras åt det här hållet, det måste också börja i skolan på ett helt annat sätt. Där allting som har med lågaffektivt bemötande, det måste bara bort. Och man måste mycket tydligare visa när någon kliver över den där gränsen som någon lärare tidigare bara har dragit då som ett kritstreck på tavlan eller som du sa i sanden. Där måste helt andra strukturer in och andra verktyg för att visa de andra, för det är det jag är ute efter här. Man måste visa de andra, detta är vad som händer när du inte lyder mig. När du inte respekterar de regler som jag som vuxen har satt upp här i skolan, då kommer det här att hända. Du blir av med din dator. Du får inte lov att överhuvudtaget ha mobilen där eller någonting annat löjlig åtgärd. För det är ju på den nivån det har varit. Men att det ska vara kännbart på ett helt annat sätt. Och nu, alltså det här ligger mig ganska nära därför att jag har en diskussion kring mina barnskola som handlar om det här just där man tror på allvar fortfarande att man ska komma till rätta med ordningsstörande element genom att till exempel ha en genomgång kring vad det är att vara en god kompis.
Ja, det låter som Karin Götblads förslag då, den här högt uppsatta och tongivande polisen. Jag har ingenting emot henne som person och det finns säkert liksom, jag tror bara att den gamla gardet de passar inte för det nya läget. Hon vill införa etik och moral som ämne i skolan.
Ja, Stina Oskarsson ville ju att vi skulle ha konflikthantering, en utbildning i konflikthantering.
Jag tror det är jättebra. Det är bara det att jag tror att den konflikthanteringen jag ser framför mig är en annan än
ja,
hon ser
ja,
framför
exakt.
Sig.
Men det är det jag menar också. Att, men det här, det greppet som politiken behöver ta nu, det handlar om att förstå att också i institutioner som skolan till exempel så måste det bli helt andra tongångar och helt andra metoder. Man måste rensa ut det gamla, det som har varit normerande tidigare. Normerande men inte skapat några vidare normer i relation till eleverna och jobba på ett helt annat sätt.
Jag tror så här, det finns ju en politiker som inte är svensk utan han är El Salvadors president, Nayib Bukele. De har ju lyckats i El Salvador med att gå från att vara det farligaste landet i världen, även jämfört med vissa krigszoner, på grund av antalet mord som sker per år. Det var uppe på 105 per 100 000 invånare. Det är ett land på 6 miljoner, och man har då sedan han tog över makten har man burat in 70 000 gängkriminella och nu är mordfrekvensen nere på 2,5. Då har han fått väldigt mycket kritik för att
han inte har byggt några fritidsgårdar.
Han har verkligen inte byggt några fritidsgårdar. Nej. Utan han har byggt stora fängelser som är lätta att övervaka de intagna för vakter, så att du behöver, det vill säga det är inte sviter som det är för svenska kriminella utan det är öppna, man har inte så, det är inte så kul att vara fångad där. Man har också rivit, man har tvingat de här kriminella att riva gravstenar till andra gängkriminella där det står vad de har för gäng, alltså för man har skrivit ut vilket gäng man tillhör på gravstenar. Det har man förbjudit. Så då har man tagit gängkriminella och så har de fått rasera gravstenar för andra gängkriminella. Han har ju då fått, han och El Salvador, alltså regeringen, de har fått stenhård kritik från mänskliga rättigheter, organisationer och från västeuropeiska länder för att de bryter mot de här kriminellas mänskliga rättigheter.
Mm.
Och också att det har varit då en del oskyldiga som har kommit med i de här i den här utrensningen. Att de har också frigivit 7000 för att då man, som man kom med i den här upprensningen. Men hans svar har varit ganska bra, tycker jag. Och det är ju att ni vill att vi ska vara som ni är, men vi är inte ett sånt land. Vårt land kräver sina lösningar. Men jag noterar också att när ni får de problemen som vi har, så funkar inte er metod heller. Och varför är det så viktigt för de här organisationerna att vi ska fortsätta dö? Varför är det så viktigt för de här organisationerna att våra barn ska fortsätta dö? Att det är vi som ska sitta i husarrest i våra liv. Att det är vi som ska leva på nåder. Varför är det så viktigt för dem? Varför är inte våra mänskliga rättigheter viktiga? Varför är det inte viktigt för dem att vi ska kunna leva, ha någon typ av frihet, några rättigheter? Jag säger inte att vi ska göra som El Salvador, men jag tror att vi är vid en sån punkt i Sverige just nu. Vi kollar på den hänsynslöshet som, det här är bara ett exempel. Hänsynslösheten gäller, man spränger för guds skull i lägenheter. Ja, det är så som vi hanterar den här typen av kriminalitet, funkar inte. Det vi har gjort, det vi har som ett system, det är att vi måste kunna bevisa vem var det som höll i pistolen, vem var det som, och kan man veta att det där var det dödande slaget eller det där var det dödande skottet. Jag skiter väl för fan vem det var som höll i pistolen. Allihop ska straffas.
Mm.
Har du någon typ av koppling till de här gängen, så ska du straffas. Jag struntar i vem du är. Har du varit så dum att du har ställt dig i närheten av de här gängen och var kompis med dem, så kommer du straffas. Vi kan inte heller ha den här tanken att du ska straffa varje individ. Utan du måste, om du har att göra med klanstrukturer, om du har att göra med sånt som äter sig in i samhället, då måste du bekämpa klanen precis där det gör som allra ondast. Det vill säga, du tycker att det här med mamma och liksom systrar och allt det där, den där herden, att det sitter i allt det där. Fine, vi kommer straffa din mamma och dina syskon för det du gör. Jag tror det är det enda som kommer funka, och vi kanske inte är där än, men vi kommer att vara där ganska snart. Vi befinner oss i ett läge där det blir status. Det är status i alla de här områdena att tillhöra de här gängen, att ha det här våldskapitalet. Det enda sättet att bryta det är genom att visa att kostnaden är så oerhört hög. Och det räcker inte att du är en 100-gubbe, heter det. Du bröstar ett straff. Liksom, så här. Det är coolt. Liksom. Ja visst, men straffet kommer inte bara på dig. Straffet kommer vara kollektivt. Och då menar jag inte kollektivt på någon etnisk grupp eller på något område. Utan vi har ju världens bästa register i Sverige. Vår stat har den här kapaciteten. Om någon stat har den här kapaciteten, så är det vår stat. Så när vi pratar nu om hårda tag, eller regeringen pratar om hårda tag och alla goda krafter och alla ska kraftsamla och allt sånt där. Vi är så långt bort från hårda tag. Som nationalister ställer frågor till vår regering så här om att, men nu har det varit mycket prat om hårda tag och hårdare straff. Det är så långt bort från ett normalläge, vad som är ett rimligt läge, att det är liksom den enda som har uttryckt det här någorlunda bra, det är Jimmy Åkesson, han sa att nu är det krig med de här. Sen vet jag inte vad han lägger bakom det, för han kvalificerade ju i sitt uttalande med varje enskild individ i dessa kriminella gäng, och det kan, om man ska vara elak mot honom, kan man tolka det som att det finns individer då som man ska straffa. Jag tror att vi måste röra oss snarare mot att bekämpa klaner, som det enda sättet som man har bekämpat klanstrukturer var helst de har uppstått i hela världen, det är genom att gå mot klanen. Du straffar klanen. Fine, vill ni ha en maffia? Vi straffar alla i maffian. Vi straffar dina släktingar. Fine, du vill ha en klan? Vi straffar hela din klan. Staten är vår klan. Om du är mot staten, vi är mot klanen. Vi kommer bekämpa dig. Och det var allt för oss på Under all kritik. Det här avsnittet, som är ett extra avsnitt med anledning av de allvarliga händelserna och det allvarliga läget. Tack och hej!